Podplay Live. En del av Power Media.
Om du sopar på någon jävel och rånar någon vid tunnelbanan, så blir du dömd, om du är under 15 år, till vård inom socialtjänsten. Det innebär att det sitter en kärring i krocktofflor och pansarlugg och ringer till mamma och pappa en gång kanske var 14 dag och frågar: hej, det är från socialtjänsten.
Han är jättebra på gamea.
Inaktuellt, Sveriges mest aktuella humorpodd, presenterar Jonas Nilsson, programledare i radio sedan andra världskriget. Linnea Bali, åsiktsvalkyria med förflutet inom politiken och kvällstidningsbranschen. Hasse Brontén, ex-polis, skådis och en av Sveriges mest bokade ståuppkomiker. Och Dava, prisbelönt demonproducent. Utan Dava hade det varit tyst precis här.
Klasskamp.
Välkomna, det här är Inaktuellt.
Det finns bara en kamp och det är klasskampen, citat Ivar Lo-Johansson. Poddar däremot finns det alldeles för många av. Det här är Inaktuellt. Varmt välkommen till oss.
Tack. Eller var med till lyssnare kanske.
Styrräntan har sänkts och sjunker nu i snabbare takt än Sveriges, en omvärldens syn på Sverige. Vi har kamratfostran på överklassskolan Lundsberg, där det enligt Aftonbladet, där Sveriges intellektuella elit har sina barn. Mm. Det kan snabbt ta ur dem, därför att Charlotte Perellis unga gick ju där förra terminen, och det är ju, ja, är det Sveriges intellektuella elit, då vi fan illa ut. Alltså.
Jag tror det var Manilla som var den skolan som Sverige.
Nej, men det är ju för döva.
Nej, men den är inte, nej, de släpper inte in en dövelev där längre.
Gör de inte?
Nej, det är Alex Schulmans ungar och prinsessa Madeleine och sånt där som går där.
Aha,
det heter Campus Manila och det var tidigare personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Schulmans barn, jag tycker det är bra att arbetarklassens barn får gå, han är ju en äkta socialist. Jag tycker det är bra att de får gå på såna fina skolor.
Har ni sett Bränn alla mina brev?
Nej, inte filmen.
Nej, nej, men det är ju han, Landerholm, som har, ska sätta upp filmen om sitt liv.
Vi har bränna min bortapad post.
Ja. Vi har så mycket explosioner så att vi hinner köra. Podden kommer pågå ungefär 45 minuter. Det är väl ungefär 2-3 upphittade handgranater i Rågsved. Det är explosioner och smällar. Och nu kallade Petra Lund, rikspolischefen som är inkvoterad, hon sa att polisen har inte misslyckats. Det var hennes statement. Samtidigt som Ulf Kristersson rusar in på platåskor på sin presskonferens och säger att vi är utsatta för nationell terrorism.
Ja, de gillar det där ordet. Nej, men alltså,
fan, jag skiter i vad de kallar det. Försök göra någonting åt istället. Bara ordbajsar hela tiden. Och, pressen ska vi inte prata om som pratar om. Det har varit en sprängning. En port. Vad var de hade skrivit i Expressen? En port exploderade. En port. Ja, en felkonstruerad port. Bara bunk.
Fattar ni att man får mindre straff för detta? För att spränga en port där det kan skadas barn och vuxna. Alltså det är bara, helt ärligt, det är bara en tidsfråga innan alla de här handgranaterna som hittas utomhus nu. Det är bara en tidsfråga tills ett barn plockar upp den där från liksom 90-talet.
Det var en kärring i Rågsveden, förort i Stockholm, som var ute och cykla utan sadel. Det var som allra, allra skönast. Någon får stanna med cykeln och hitta något blått och gult och grönt som ligger bredvid parkvägen. Tanten hittar en handgranat.
Ja, men det var ju bara ett par år sedan en man dog av att ha hittat en handgranat ut och plockat upp den också.
Jo, kommer ni ihåg det? Att män dör är ju bra i patriarkatet, men att tanter på cyklar hittar handgranat. Hur fan hamnar vi här? Och det menar jag i Inaktuellts live-studio.
Men du får alltså mindre straff för det. Du kan skada så många människor som inte...
Sjukt.
Du får mindre straff för det än att gå runt med, än att gå runt med ett skarpladdat vapen.
Men det är ju tydligt att det måste gå till en viss gräns innan politiker fattar. Och många har ju varit ute och sagt att det går åt det här hållet. Vi borde stoppa det här tidigare. Nej. Det här är, vi ska bara fler fritidsgårdar och förebyggande åtgärder och allt sånt där. Men nu börjar det ju komma faktiskt, nå snart en gräns där man säger nu måste vi strama åt, nu måste vi göra någonting.
Det var ju ett tag som låtsas Morgan Johansson, dåvarande justitieministern, sa att det är ingen fara för tredje man, eller tredje hen som det heter i Sverige. Det är ingen fara, det är väldigt få oskyldiga som dras in i det här. Ja. Så är det ju inte om du till exempel springer runt i en gångtunnel i Skärholmen och är på väg till badhuset med din son, då kan du absolut dras in i det. Lex Adriana eller vad det är. Mm. Igår var det ju faktiskt en skjutning i en tobaksaffär i Husby. När polisen kommer dit beväpnade, genusfixade och nytränade med innebandyn, så skjuter de kriminella tillbaka. Mm. Då har vi ytterligare en normförskjutning i paradislandet Sverige.
Absolut.
En eldstrid mellan kriminella och polisen. Mm. Och då tycker jag vi kallar till en presskonferens med Gunnar Strömmer, för då händer det grejer.
Ja, då
du får inte stå på i Södertälje och bränna koraner heller, tydligen.
Nej, nu är han Monica, nu har de ju skjutit honom också. Det är säkert någon från Fredens religion, jag gissar.
Fast det vet vi ju inte.
Mm.
Och när du säger Fredens religion, dra inte in Antje Jackelén, den här kraftiga lesbiska ärkebiskopen vi hade i det här landet.
Det skulle absolut inte göra.
Är Monica skjuten?
Ja, Salman Mom, vi har så jävla mycket att snacka om. Jag tänker bara att vi stumpar igång det här lite fort. Lite fort bara. Ska passa på att säga här nu också innan vi drar igång och snackar om det som händer i Sverige just nu. Skalateatern 24 mars klockan 19.00. Det finns, det här är sjukt att jag säger det högt nu, det finns ett fåtal biljetter kvar.
Mm. Kan du garantera att någon tant inte cyklar förbi och hittar en handgranat på marken?
Kan inte garantera det.
Okay. Ja, det kan man ju aldrig göra.
Vi har Palmon som skriver i chatten här. Kommer det att bli en manifestation på Sergels torg nu för Salvan Momica med sång av Sarah Dawn Finer?
Ja, för yttrandefriheten, det tror jag.
Vad heter Sarah Don't Find Her när hon leker kurragömma? Sarah Don't Find Her.
Eller när hon hittar en handgranat. Sarah Find Her.
Hörru, som jag vet så har hon två rejäla missiler redan. Hörru. Hon har ju enormt stora bröst där, Sarah Don't Find Her. Ja, men vänta, stanna, lägg av nu! Lägg av nu! Alltså, den här jävla borgarpodden. Vet du vad? På riktigt. Sarah Don't Find Her. Fantastisk sångerska. Allmänt känd för att vara otrevlig mot vanligt folk. Det finns ingen som inte tänker på att han har stor byst när hon uppträder i någon jävla delfinal i Mello tillsammans med tandköttet Gunilla Persson och hennes stora hit Burning Down the House från Kalifornien. Måste ni bli som Kristersson att ni står på en presskonferens och säger något annat än det alla kan se?
Ja. Okej, okay, vi ser det.
Om detta må ni berätta.
Jo, men det kanske inte... Ja, okay. Mm. Ja, men det är bra. Ja, men det är klart, hon har jättestora bröst.
Enormt stora bröst.
Mm.
Han sköts i alla fall då... I domin Salvan Momica. Han sköts ju då i en TikTok live när han satt där och...
Är det så?
Ja, sägs det.
Nej.
Enligt uppgifter.
Jävla kvällstidningsuppgifter. Ja. Typiskt Linnea, jobbat på Expressen.
Mm. Fem stycken är gripna här står det också.
Ja, jo, men han sköts i en live och man har gripit dem som man misstänker har skjutit honom. Men han är väl inte helt okänd eller? Det behöver ju inte vara någon som är speciellt engagerad i hans arbete som har skjutit honom.
Det kan väl vara en privat uppgörelse. Du hade väl någon iransk exfru som ville döda dig, Hasse. Det kan ju vara helt privat. Det behöver inte ha att göra med hans tjänstutövning, att det vill säga tutta eld på flamsäkra koraner.
Alltså, Irak har utlovat en koran i guld till den som mördar Salvan Momica också.
Alltså, det är ju, om du skulle lägga då, Unibet har ju nu betting på vilka som har mördat honom, och det är ju typ, stort sett bara pengarna tillbaks på att det hände för koranbränningarna.
Ja, det kanske de kommer säga i rätten, men jag tror att bara att han är känd och alla vet att han är illa omtyckt så spelar det ingen roll. Jag tror inte de har haft någon större motiv eller något brunnit för att mörda honom. Jag tror inte de har jagat ner honom.
Ska man behöva dö för att man är illa omtyckt? Då har vi snart inget riksdagshus kvar. Då
har vi ju podd heller.
Då har vi ju riksdagshusbranden i Berlin. Där man skyllde på en holländsk förståndshandikappad, van der Lubbe, som råkar vara marxist och rejält jävla bakom flötet. Lite grann som din farsa där, va?
Men jag menar det behövs inga jättemotiv för att skjuta någon längre.
Nej, det är ju sorgligt. Det är ju väldigt sorgligt att du säger så. Men jag tänker att just gällande Momica så fanns det väl ett ganska tydligt motiv att bli av med honom för många. Och han har ju varit under hot länge. Han borde väl ha haft någon form av liksom personskydd.
Mm. Ja, det kan man tycka.
Ett sånt där bra personskydd som verkligen fungerar. Ett sånt där som Lars Vilks hade.
Ja, Palme också.
Hade han personskydd?
Nej. Han hade inte det den kvällen.
Nej.
Det är många som skriker här nu att fan, nu borde vi inkalla försvarsmakten här. Och så vidare.
Var det några väringar liksom på 21 som ni knappt fått liksom en moppemörsa?
Ja, du har ju ingenting emot 21-åringar. Du var i Göteborg i helgen och du gick ganska hårt fram med damerna på Park Lane. Hörde. De kunde vara, åldersmässigt kunde de varit dina barnbarn, Hasse Bronkit.
Jag var fan, där igår.
Fan vad brun du är, alltså. Hasse Brunten. Har du legat i gejkuvösen nu igen, kärringgrillen? Solariet?
Nej, jag har varit i Thailand, det vet ni väl.
Men fan, får du retroaktiv brännmärg?
Men det är ju många som är lite oroliga också över att även gängen har ju infiltrerat Försvarsmakten. Har ni koll på det här?
Ja, men de har väl infiltrerat det mesta.
Vem säger det liksom? Var kommer den uppgiften ifrån? Jo, de hade hittat då svenska handgranater och så hade de hittat ammunition då vid någon husransakan som hade varit svensk ammunition. Och så intervjuade de såklart en gängkriminell som är helt objektiv i sammanhanget och han sa: Bror, du vet vad? Vi har förgreningar upp i den absoluta militärledningen i Sverige.
Men det finns ju redan, vi har ju de här iranska, det har vi ju styrkt redan att
vad,
det finns.
Genom vad?
De har ju de här iranierna, de här iranska bröderna som var uppe i Försvarsmakten. Alltså det är ju redan styrkt att de är
Ayatollah där. Och Ayatilla, de är låtna med fyra på lördag i Luleås Mello.
Ja, ja.
Nej, men grejen är så här. Är det någon... Jag är pro-Ukraina. Jag hatar bolsjeviker och kommunister sedan striderna på Karelska näset 1944 med Mannerheim och grabbarna. Är det någon som kanske misstänker att alla de handgranater, alla de vapen som vi har skeppat iväg till Ukraina, det är inte så att i Ukraina som är faktiskt... helt objektivt, ett väldigt korrupt land där Zelensky knappt hinner fan med avskeda ministrar och folk som är korrupta. Det är ingen som tänker på att de kan delar av den vapenarsenal vi har skickat till Ukraina i form av handgranater och ammunition har sålts tillbaks till kriminella i Sverige via lurefaxare i Ukraina. Jag tror inte på för en sekund.
Har du inte gjort det än så kommer du göra det i framtiden.
Ja,
i
alla fall. Exakt.
Men vad är det för? Jag vet faktiskt inte vad det är för fabrikat på de här handgranaterna. Det är det svenska?
Svenska handgranater. Okay, exakt. Okay, och det står på dem. Man ser att de är svenska. Det står nämligen...
Spräng ej farligt.
Det står nämligen ekologisk handgranat närproducerad av Bofors i Karlskoga och på ammunitionen står det
någonting. Men är det någon som är speciellt förvånad? Alltså jag menar, vi hade ju en vapen som försvann från regeringskansliet.
Åtta sigsar.
Att det försvinner saker från Försvarsmakten är väl inte speciellt konstigt? Eller så här, är det någon som är förvånad?
Jag smådde lepastej när jag muckade.
Ja. Det är inte samma sak.
Hade du och kapten Foodsex eller?
Lite.
Snodde du leverpastej?
Helt
plötsligt blev den här podden jävligt allvarlig. Fan, inte okej.
Nej, det är inte okej. Men vadå, sån liten burk var det?
Ja, men det ska väl vara vegansk kost inom svenska försvarsmakten.
Det var inte på den tiden.
Herregud. Var det inte någon som hade de inte vikthånat rekryter? Det var någon gammal jävla grusgårdssergeant i armén som sa att det är bara massa jävla tjockisar som kommer hit och ska göra lump.
Ja, Försvarsmakten har tjockishånat Sveriges ungdom.
Men det är ju kränkande.
Nej, men de gick ut och varnade för Sveriges framtida försvarsstyrka, vilja. Hur säger man? Inte vilja, utan styrka då. Att de tycker att det är för dåligt krut i rekryterna som gör lumpen.
Varför säger du vilja på finska? För det är en jävla NATO-connection.
Men vad händer? Blir de ledsna då, rekryterna, eller?
Då blir de ledsna. Men, och de har för dåligt flås, framförallt. Det är bara, folk går bara till gymmet för att bygga muskler. Ta snygga bilder på Instagram. De tränar inte cardio.
Nej.
Men och då klarar man sig inte i ett krig.
Herregud, jag gjorde lumpen på 80-talet. Vi blev hånade varje dag i ett år. Alltså det ingick ju.
Mm. Ja, fast nu är det mer att de vill att så här, som förälder ska ta mitt ansvar och se till att mina barn då, som sen ska göra lumpen senare, att de måste ut och springa också.
Ja.
Vi måste börja med såna här morgongympa. Ni vet som man hade på Sveriges Radio förut när man hade en gemensam morgongympa och sen så gjorde hela Sverige.
Jag tror inte någon på mitt kompani.
Linnea, hörru, tjej, vad heter du? Linnea, hörru det. Morgongympa, jag tackar.
Jag tror inte.
Jag åkte raggarbil, va? Jag är raggare, va? I snickeriet, va? Jag är raggare. Hängt med Stockholmsraggarna, va? Hängt med Black Army, va? Jag har fått stryk av nästan alla, va? Men det ska ni veta. Morgonjumpa, alltså. Hasse, eller hur? Har man bra morgonjumpa, då blir man ju färsa sen på hösten.
Nej, men jag tror inte någon
tänk
på mig...
Tänk dig Sarah Dawn Finer, då.
Jag tror inte någon på mitt kompani, vad jag kan komma ihåg, ens var det minsta överviktig.
Nej, men det är inte överviktigt. Det är flås. Även om du har muskler så vill de ha mer flås. De klarar inte av att gå. De klarar av att lyfta
men de klarar inte av att gå och springa.
Men om de ska ut i krig ska de
väl
ändå gå.
De tar ju till bilen till gymmet kanske och sen så kör de bicka och trycka flies.
Ja, precis. De får ingen flås.
Nej, det är sant. Nej. Det är sant,
Och nu gick Försvarshögskolan ut och sa att de rekommenderade 10 stycken benböj och 10 utfall på morgonen. Så trodde de att det skulle bli reda på det här.
När jag gjorde lumpen var det mer avfall det handlade om. Hasse, du var ju vältränad, men du ingick ju också i SS-division Nordland som hade utbildningsenhet i Bad Tölzberg. Googla gärna skiten där hemma, för det stämmer. Du var ju militärpolis, Hasse, den närmaste fascism vi kommer inom Försvarsmakten.
Ja, det var klart att väldigt roligt.
Ni är väl bra tränare? Ni var bra tränare?
Ja, men vi var bra tränare. Det var vi.
Fit as fuck.
Ja, det var man ju. Alltså, det trodde man ju inte då. Men när man ser bilder så såg man att man var inte direkt överviktig i alla fall.
Det är ju samma bild du använder på Grindr idag.
Ja, det är det. Men det funkar.
Jag får bara säga att det här med att varför ska man vara fit och springa? Alltså, krig idag, kan jag upplysa er om, det är liksom inte Marcus Aurelius längre, en gammal romersk
tänkare. Ska en bra drönare.
Nej, men du behöver
ja,
ju,
eller personsökare.
Du behöver ju gamers. Du sitter ju i en hobbylokal i Ukraina och skickar in drönare inför en uttråkad rysk medelklass och ser till att de dör. Det är ju ingen som är ute på slagfältet, tack och lov. Jo, vänta. Slagfälten i svenska förorter såklart, med Mimika och gänget. Men inga andra. Det är en ny tid som randas, för att citera Per Engdahl, Nysvenska rörelsen. Klassisk fascistjävel.
Vi har Martin Matumba i chatten faktiskt. Ja. Ska ni köra igång snart eller? Ja, det ska vi.
Ja.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Hälsning till Matumba. Hur fan kan man klaga på något som är gratis? Va? Hälsa frugan Martin och tack.
Vi har det här, fan skriker jag väldigt mycket i micken.
Ja, det gör
det. Det verkar som att det är något.
Nej, det tycker jag inte.
Nej, det låter okej.
Ja, men jag måste sitta typ 5 meter bort typ, för den här micken tar upp, skitsamma.
Och Hasse och Linda av Hasse och Linnea avbryter mig hela tiden.
Ja, det gör de också. Vi måste prata om, innan vi går in på kvoterad kvart här om en stund, vi måste snacka om det här med sänkt straffålder. Fängelse från 14 år, eller bra eller anus, vad tycker panelen?
Ja, men det, jag tycker det är bra.
Varför det?
Nej, men jag tycker bara det är en markering neråt för kidsen. Och då är ju såklart motargumentet, ja men då ska vi bara rekrytera 12 och 13 år. Ja, men det gör de ju redan i alla fall. Men de kan i alla fall sätta de som är 14 i fängelse också.
Men vet jag nu, man
har, det att de ska dömas så att också brottsoffren får upprättelse. Det är ju en skymf när en 14-åring hör ihjäl någon och så sätter de honom på ett HVB-hem, så kan man springa ut och sitta och gamea där och sånt där. Jag tycker vi kan trycka ner det. Dagens ungdomar är också mer välutbildade än vad de var för många, många år sedan. De borde egentligen vara smartare också och blivit målen, för många har blivit det. Men de
hjärnan utvecklas ju inte snabbare.
Jo, där, men vi lär oss, vi kan ju mycket mer idag. En 14-15-åring kan ju mycket, mycket mer idag om allt möjligt än vad de kunde för 50 år sedan.
Jo,
bara.
Fast hjärnans olika delar utvecklas inte snabbare. Konsekvenstänk, impulskontroll.
Det finns ju många, alltså, kolla våra grannländer, där har de 13-14, i något Frankrike tror jag de har 10 eller 12.
Det har gått åt helvete. Ja, Danmark har provat 14 år, det har inte gått bra.
Jag måste rätta dig, vi har haft explosioner i Sverige. Och det är nog här i Sverige det har gått åt helvete. Men det är ju inte småungarnas fel. Det är ju att integrationen har misslyckats och de är utsatta för patriarkala strukturer.
Men sen är det är klart att det är ett föräldramisslyckande. Ja. Gigantiskt föräldramisslyckande.
Döm föräldrarna.
Ja, det kan jag också
Döm
göra.
Döm föräldrarna.
Kan göra både
och. Skit i att sänka straffåldern. Den behöver inte sänkas. 15 år är en jättebra straffålder. Men se till att föräldrarna har ett straffansvar för sina barn.
Det är också med på. Jättebra, Linnea. Du, för en gångs skull, bra.
Ja, men get a room, assholes. Jag kan filma. Nej, men du säger att det är föräldraransvar. Ja, men vad bra att man är, om man inte kan ta ansvar för sin familj så drabbas man. Ta den här 65-åriga gubben som de skjuter ner i en tobaksaffär i Husby igår. Han var farbror till någon och därför dog han. Är det hans ansvar att ungarna springer runt på stan?
Vänta, vad är nu? Menar du nu Ravamajids farbror?
Är det Ravamajid?
Ravamajids farbror, blev ihjälskjuten inne på en resebyrå igår. Ja, han har alltså två söner. En av dem är död i gängkonflikten. Han blev ihjälskjuten. Den andra sitter inne för dubbelmord.
Okej, men då ber jag mig ursäkt, för jag har läst Aftonbladets artikel om det här, så att den stämmer ju inte på en enda punkt, men det är som sagt var Aftonbladet.
Nej, men absolut. Det tycker jag tycker Linnea har en väldigt bra tanke där, att föräldraransvar. Man tar ansvar själv efter 15, då tar föräldrar ansvar innan de är 15. Och sen så kommer det kosta flis.
Men menar de när vi säger fängelse för ungdomar från 14 år, menar de då att det är fängelse, eller menar de det som faktiskt idag
heter... Det blir ju aldrig fängelse.
Nej, men alltså det heter ju, det skulle vara för brott då, som skulle rendera i fyra år eller mer.
Allvarlig blåst.
För vi har ju någonting som heter Statens institutionsstyrelse, så kallade SIS-hem. Det är... Nej, men vänta. Det är ju faktiskt fängelse där de är inlåsta om de är ungdomar och har gjort grova brott.
De kan... Inlåsta? Här ska du bo, det... här är koden ut.
Ja, men det är ju det... det är ju... Det är, men då är det att inte SIS-hemmen fungerar, att de inte har lås på skiten, som HVB-hem. På ett HVB-hem, om du sitter där och gjort ganska grova brott.
Ja, jag sa HVB, jag menade SIS tidigare. Ja,
ja, men HVB-hem, personalen får inte ens, de får inte ens göra de får inte ens gå igenom vad de har på rummet. De får inte frånta dem mobilen. De har tillgång till datorer, och dessutom så behöver de inte tillgodogöra sig terapi om de inte vill. Det är ju för slapphänt från början. Mm. I England har man ett system, det finns ett fängelse mitt i England som heter Aylesbury, och där har man, där tar man ungdomar som är på glid, alltså människor som hamnar på HVB-hem i Sverige. Mm. De får åka till Aylesbury och sen får de sitta i en kall cell i 6 timmar och känna på att passar du inte nu och gör något mer, så är det här du kommer att hamna. Som en avskräckande sak. Och det funkar ganska bra. Och låta en 12-åring sitta i en kall cell i 6 timmar. Sen får han åka hem till morsan och suga tutte.
Nej, men, ja, men, det här, vet jag fan om det skulle vara så avskräckande att sitta på Österåkersanstalten med tv och tv-spel i 6 timmar. Liksom.
Och bli påsatt av någon i kurdiska röven.
Men blir man det i svenska fängelser?
Nej, det blir man inte. Men grejen är så här, då kan vi bara räkna. Systemet man har i England med en straff, man kan bli dömd till fängelsestraff, den här typen av verksamhet som man har i Hillsbury, eller man dömd till samhällstjänst. I England har man, den senaste sprängningen i offentlig miljö var den 24 augusti och IRA var inte ens inblandade. I Sverige har vi en sprängning per dag. Ska vi inte ens testa någonting?
Som jo, men vet du vad? Jag håller med. Sätt föräldrarna i fängelse, säger jag ju. Dessutom så är det ju så att det finns en utredning. SIS ska rivas upp. Det ska ju inte finnas kvar. Vi ska ju göra om SIS. Mm. Och då ska vi separera på dem som ska behandlas på SIS. Alltså typ anorektiska och sexgalna 14-åriga tjejer.
Det sitter inga tjejer på SIS.
Det gör de visst det. Vi ska separera på dem och vi ska separera på de gängkriminella. Så det ena blir ungdomsfängelsedelen av SIS och den andra ska bli vårddelen av SIS. Mm. Okej, lägg fram det här förslaget för ungdomsfängelser först. Sen kan vi börja prata om vilken ålder vi kan låsa in, och då när det finns ungdomsfängelser och de funkar bra och vi har gått med på att säga, ja men det här är en bra plan. Ja men då kan vi fan låsa in 10-åringar. Varför ska vi bara låsa in 14-åringar för då? Det är ju ingen, det kommer inte ge någonting. Du säger att så här, ja men det är en bra signal. För vem? Det är en bra signal för svenska folket kanske att så här, ja men nu gör vi någonting. Vi vill visa att vi gör någonting, så nu sänker vi straffvärdet med 1 år. Inte
men
en
alla
ungdom.
Alla jurister säger ju nej till det här också.
Jag vill citera en av mina stora förebilder inom politiken, en riktig visionär. Han heter Håkan Juholt och han sa en gång: jag vet inte om jag vill leva i ditt samhälle. Och jag säger det till dig nu, Linnea. Låsa in barn oavsett ålder.
Ja, varför ska det spela någon roll? Att sänka straffvärdet med 1 år.
Jag tror inte det skulle vara något revolutionerande.
Nej, det kommer inte rädda någon.
Jag tror inte det är något revolutionerande.
Om du sopar på någon jävel och rånar någon vid tunnelbanan, så blir du dömd, om du är under 15 år, till vård inom socialtjänsten. Det innebär att det sitter en kärring i krocktofflor och pansarlugg och ringer till mamma och pappa. En gång kanske var 14 och frågar: hej, det är från socialtjänsten.
Han är jättebra på gamea.
Exakt. Hur går det för lilla Carl Ali eller Lars Ahmed? Ja, jag tycker det går bra faktiskt. Ja, men vad bra. Ja, men då säger vi så, tack. Det är ju så naivt och det är så godtroget. Vården och socialtjänsten, det är ju per definition strafffrihet. Det är ju därför vi sitter i den här jävla situationen vi har. Och jag tänker ta skydd nu. Jag tänker sätta mig under Sarah Dawn Finer.
Det är lite oroligt här i chatten också. Det är många som tänker då att Linnea har gått och blivit sosse här nu. Mm. Att du har blivit en vänsterdebattör,
ja,
står det också här.
Sossan har ju blivit SD. Hon, Magdalena Andersson, hon vill ju ha en visitationszon i hela södra Stockholm. För ett halvår sedan var ju visitationszoner rent rasistiskt, där man pekade ut minoritetsgrupper.
Ja, tänk att man som sosse kan svänga. Vi kommer aldrig gå med i NATO, det kan jag ju säga. Aldrig så länge jag sitter i det här partiet. Tidsklipp. NATO, vi ska gå med i NATO.
De vill också avlyssna barn nu, kom de ut med igår. Jaha. De tycker att regeringen har inte gjort tillräckligt mycket för att stoppa de här sprängningarna nu, så nu ska vi börja avlyssna barn.
Fast vänta nu, avlyssna barn, det låter ju fjällt när du säger så. Men det måste ju också vara i en brottsutredning på något sätt som man ska avlyssna. Att de är till exempel i de här gängen och det.
Ja, precis. Men jag antar att de vill ha samma sak som för vuxna då, att man behöver inte ha en misstanke om brott för att kunna avlyssna
någon. Men det är ju det som är visitationszoner. Och vill du avlyssna barn rejält, så vänder du till gänget som hänger runt dumpen.
Här har vi en sista fråga på ämnet här. här från Solnamannen. Vad tycker ni om förslaget att familjer kan bli vräkta då istället för att hamna i fängelse? Ifall barnen är gängkompisar. Okej, så om Alba då hade gjort något nu, hade du, och så blir du vräkt då?
Grejen är så att jag kan säga, nu har jag en vuxen dotter, jag har ju uppfostrat ett barn, så jag har ju liksom i alla fall någon form av bevis hur det kan gå med ett barn som är uppfostrat av mig och en intelligent mamma. Alba kommer aldrig bli involverad i något sånt där. Nej.
Jag kan säga, som ett barn som har varit totalt kaos och haft föräldrar som har varit väldigt ansvarsfulla och hela tiden varit delaktiga och försökt hjälpa mig och få mig att bli bättre.
Jag kan
säga så här, ja, det kommer hända att jättebra föräldrar också kommer bli vräkta.
Absolut.
Trots att de är jättebra föräldrar.
Bra idé på pappret att föräldrar... Kan ni tänka er i Expressen, Aftonbladet, GP och Kvällsposten, kan ni tänka er de snyftreportage när de första föräldrarna ska vräkas därför att deras barn har snott...
Stäng Aftonbladet.
Nu ska vi stoppa pressen också.
Den kommer stängas.
Nej, men alltså, tänk
eller läggas ner på
vi kan ju inte ens genomföra en folkräkning i Sverige, för det är så jävla kränkande att det bor 70 pers kanske i en hyresrätt i Rinkeby. Tänk dig den första familj som skulle vräkas på grund av att ungen kanske har, som du gjorde när du var ung, Hasse, stal leverpastej från Försvarsmakten. Kan inte det första, att här får vi gå från hus och hem. Vi kan ju för fan inte ens utvisa människor som vistas i Sverige illegalt. Hur skulle det här med att vräka föräldrar från hyresrätt, hur skulle det ens gå till?
Men det går inte så jävla svårt.
Man säger tack och hej och sen så behöver inte du läsa snyftreportagen i Aftonbladet om du inte vill.
I ett land där man inte ens kan genomföra för fan mig vad hette det som vi misslyckades med att genomföra?
Folkräkning.
Ja, men inte body search på Dawn Finer. Folkräkning. Vi kan ju inte ens genomföra en folkräkning. Vi kan inte ens genomföra att människor i offentlig anställning skulle berätta vem som vistades i Sverige utan att ha tillstånd att vistas i Sverige. För det var ju liksom angiverilagen! Döp om angiverilagen till Akilovlagen och se till att de som inte hör hemma i Sverige...
Ja, men det ska smaka annars, för föräldrarna, så är det. Föräldransvar. Vi sätter ju noll ansvar. Det är skola och det är fritidsgårdar och det är det och det. Pratar aldrig om föräldrarnas. Föräldrarna har ju ett otroligt och det absolut största ansvaret att uppfostra ett barn.
Därför att Linneas jävla vänstermänniskor som hon hänger med, de har ju avskaffat familjen. Familjen är något borgerligt och det är av ondo.
Nej, men seriöst?
Familjen var ju otäckt. Det var ju ett borgerligt påhitt. Vi har inga familjer längre.
Men jag vet,
vi är på väg in igen, Jonas.
Samhället skulle ju för fan uppfostra barnen.
Jag var ju livrädd om jag kom 10 minuter för sent. Farsan hörde den, så hörde man bara Hans! Och då visste man fan 10 minuter sen liksom. Och sen så fick man, ja, kom upp. Då hade de kanske gått och lagt sig, morsan och farsan. Ja, då fick man gå upp. Sen var det ju liksom en kvart man skulle förklara sig varför man var 10 minuter för sen. Mm. Alltså man var ju fostrad i att uppföra sig. Men när det inte finns, när det är noll, när man ser 7-åringar ute på stan och det är liksom noll.
Men om
man behöver liksom ha kanske en lärobok i enkla liksom uppfostringsmetoder. Gör det här, händer det här. Gör det här, händer det här.
Nej, men då tycker jag det är viktigare att vi har rutavdrag för medelklassen. Satsa på det.
Ja, men det kan vara kvar.
Kvoterade kvarten med Linnea Bali. Kvoterad. Kvart. Bali. Nu ska en kvinna äntligen få prata.
Jag ramlade över ett klipp som jag hade så många tankar om det här klippet. Men först av allt så ska vi ska spela första delen av klippet. Jag kommer liksom kutta upp det, så kommer jag prata lite emellan. Mm. Men första klippet, då vill jag bara att ni lyssnar på vem det är som pratar. Om ni känner igen den som pratar.
Jag skulle till Göteborg. Jag packade min allra dyrbaraste konst för att åka till en konstutställning. Jag har ju under covid målat väldigt mycket. Det är inte så många som vet att jag har målat, men det har jag gjort sedan jag var 14 år. Och jag har väl en produktion på kanske 5000 verk. Och senaste åren har jag målat 400 verk och de har ökat i värde.
Jag vet, Regina Lund.
Ja.
Regina Lund, alltså hon har så karaktäristisk röst.
Ja.
Jag kan inte säga någonting som hon har gjort. Hon sjunger låtar som ingen lyssnar på och sen så springer hon runt och pratar med spöken, det vet jag.
Men hon gjorde ju en sexfilm också som blev väldigt omtalad, vet jag va?
Gjorde
en naken scen där.
Nej, men... Är det A Night in Paris, alltså våran svenska motsvarighet?
Jag tror det.
Aha.
Regina Lund kanske är mest känd för den breda, feta publiken som inte ens kan göra lumpen i Sverige. Hon är mest känd som den finska älskarinnan till Ivar Kryger, den här dramaserien om tändstickskungen Ivar Kryger. Mm. Tändsticks historisk referens. Han som sköt sig själv på ett slampigt hotellrum i Paris. Hon spelade hans älskarinna, och dessutom, jag har sett henne på Stadsteatern när hon spelade Blå Ängel. Hon gör Marlene Dietrich, den här tyska avhopperskan som hatade nazisterna så mycket så att hon fick en karriär i USA. Hon spelade Marlene Dietrich och sitter bland annat topless i ett badkar på scenen och häller blå färg över sig.
Mm.
Och det var framförallt för den scenen som jag gick och köpte en biljett.
Ja. Hon klappar även en katt då i filmen Kärlekens språk, står det här.
Ja, bra.
Hon klappar sin...
Ja, att hon var konstnär visste jag i alla fall inte alls. Och hon målar ju väldigt mycket då. Vi kan lyssna på nästa klipp.
Så jag packade alla mina mest värdefulla verk. Sammanlagt värde.
Okej, så hon har packat alla sina värdefulla verk i två väskor.
Jag vet vad de är värda.
Ja, jag tänkte precis fråga, vad tror ni att...
Det här är alltså hennes egen då estimat, så att säga, vad de är värda då?
Nej, alltså så här, det här är vad tavlan är värda. Ja, det här är vad tavlan är värda.
Vad är tavlan värda? Det här känns som ett avsnitt ur Antikrundan. Alla... It's only rococo, but I like it.
Men är det en tavla, är det 10 tavlor eller hur många?
Nej, det vet vi ju inte, utan vi vet att hon har packat ner dem i två väskor. Hennes mest värdefulla tavlor i två väskor.
Är det fler tavlor än vad svenska polisen gör när det gäller att stoppa gängkriminaliteten?
Men säg att det är värt 100 000 då.
100 000? Ja. Jonas?
91 miljoner.
Vi lyssnar på vad hon säger.
Det är 91 miljoner.
Oh, 91 miljoner kronor.
Ja, det här är ju hennes egen. De är inte värda något förrän man har sålt dem.
Hon har alltså packat ner tavlor för 91 miljoner kronor i de här väskorna.
Ja, smart.
Alltså hade jag haft två väskor med konst för 91 miljoner kronor, då hade jag liksom hyrt in Wagner-gruppen och så här, tre stycken såna här American Bully XL för att skydda mig när jag går med de där väskorna.
Hade jag haft två väskor, det finns en känd svensk sångerska som har två rejäla väskor.
Men vad gör Regina då? Har hon hyrt in Wagnergruppen för att skydda de här väskorna? Tror här,
att hon står och ljuger i media om vad tavlorna är värda, därför att ett värde uppstår först när någon har köpt till det estimerade värdet. Det är ju klassiskt.
Nej, men det finns ett försäkringsvärde också.
Va?
Det finns ju ett försäkringsvärde.
Ja, men det lär inte vara 91 miljoner.
Tror du försäkringsbolagen värderar till ett högre värde än vad någon skulle köpa när man står kanske längst bak, skrapar med foten och kliar sig på pungen inne på Bukowskis till exempel?
Ja, inte vet jag, Jonas. Nej, men lyssna på vad Regina Lund gör med sina väskor.
Jag kan berätta för dig att ett försäkringsvärde är alltid lägre än ett marknadsvärde.
Jo, det är klart.
Nu kör vi.
Och jag packade dem i två väskor. Jag ställde dem på tåget för jag tänkte det var ingen som vet hur värdefulla mina målningar är.
Finns det
så
anledning?
Jag ställde dem på tåget i Stockholm och åkte i lugn och ro till Göteborg. Jag satt i ena vagnen och mitt bagage var i den andra vagnen.
Smart.
Så när jag skulle kliva av så var bagaget borta.
Nej.
Hon lämnar alltså väskor med 91 miljoner kronor i en annan vagn.
Det är
helt orimligt.
Ja, men om jag åker tåg då, Intercity-tåg eller vad det nu kan heta, va, och jag ska gå till bistron, då tar jag för fan med min laptop varje gång om jag ska gå och köpa en Mariestad och en till. Jag är sponsrad. Jag är så jävla livrädd för att någon ska bli snott.
Ja, och det var ju det, 15 000 kronor. Här har vi 91 miljoner kronor.
Jävlar!
Och då har jag har ändå gjort lite efterforskningar.
Ja.
För jag har gått in, jag kollade på hennes hemsida reginalundart.se och där kan man faktiskt man kan bland annat köpa liten snöängel för 1 miljon kronor.
Oh, shit.
Turkos snöängel för 2 miljoner kronor.
Men det är ett skämt.
Ja, eller hennes bästa tavla någonsin då, Best Ever. Den heter Best Ever. Den kostar 5 miljoner kronor.
Och så klagar folk på matpriserna i det här landet.
Ja, och 5 miljoner kronor, det är alltså vad Carl Larsson, alltså våran mest folkkära konstnär kanske genom tiderna, hans tavla går för 5 miljoner kronor ungefär.
Lars Lerin, han går väl för... Nej, vänta nu. Lars Lerin går ju i sin brasilianska älskare, han Junior. Han är väl klar för Let's Dance nu när Dermot har hoppat av, tror jag.
Och Lars Lerins boyfriend är klar för Let's Dance.
Ja, jag vet. Ja. Han är den brasilianska killen. Ja, han är ju skittrevlig. Han är knubbig som en svensk värnpliktig. Han är ju skitskön. Ja.
Men bara för att vi ska få lite referens då till den här konstkuppen, till de här tavlorna som är borta. Mm. Då 2018 så stals drottning Kristinas och kung Carl IX. Vad är det?
Nej, men
det är bra den idén.
Där, får ta den. Vad heter den?
Carl IX. Ja, men det är ju den elfte då.
Nej, det är bara... Det är Karl den nionde.
Om det är före X:et så får du dra bort en etta på 10.
Men Star Wars-filmerna är inte så högt upp. Jag kan bara i V och V och så.
Om du drar bort en etta så använder jag din tvåa.
Vad är det då? Säger då, ni har inte skrattat
åt oss. Carl den nionde, han skapade det svenska livrytteriet.
Andas Jonas, ditt blodtryck. Ja, så jag brinner för den svenska drottning Kristinas och kung Karl den niondes begravningsregalier. De hade ett värde på 61 miljoner kronor, men Regina Lunds väskor, de är alltså 91 miljoner kronor. Ja, och det är ju fler än jag som tycker det är märkligt. Så på hennes Instagram så frågar en följare med huvudet på skaftan vem som har värderat de här tavlorna.
Exakt.
Ja, det är intressant.
Och då svarar Regina: mig äger ingen. Jag sätter värde på mig själv.
Bra.
Det borde du också göra. Ja.
Hade det varit Landerholm hade han också glömt tavlorna på tåget.
Det är en riktig käftsmäll av Regina ju.
Snart kan hon nog döpa om den här tavlan som heter då Best Ever till Never Sold.
Den här historien fick i alla fall ett lyckligt slut. Okay. Regina ringde polisen.
Får jag gissa ett lyckligt slut? Hon slutade göra tavlor.
Nej, hon ringde polisen som släppte allt vad sprängningar och ihjälskjutna farbröder hette och åkte land och rike runt för att hitta de här teckningarna. Och de hittade den hos någon som hade råkat ta fel väskor och inte, som tur var, hade förstått vilket värdefullt gods den satt på.
Jag fick gåshud här.
Fast jag säger som han Knutsson i Antikrundan: it's only rock och cobra like it. De flesta tavlor tavlor som är värda mycket har ju inte haft det värdet när de så att säga tillverkas. Titta på Peter Dahl som konstant pimplar rödvin och fick skrumplever och dog. Hans tavlor betingar ju ett värde kanske 100 gånger mer än han målar dem.
Kolla på Van Gogh.
Van Gogh. Absolut.
Mm. Hur många tavlor målade de under sin liv? Alltså jag tänker så här också, 5000 tavlor ingår i hennes. Hur värda kan 5000 tavlor vara? Snart kan ju varenda svensk ha en.
Det är
Regina Lund-tavla.
Det är lika 5000, det är alltså exakt det antal handgranater som ligger i Rågsved på parkvägarna. Får jag bara berätta, det finns en krigshistorisk referens om det här med tavlors värde. Vi är tillbaks 1648. Det är någon gång i juli. Det är
Gustav II Adolf?
Nej, det är det inte. Det är Königsmark, va? Hans Christoph Königsmark leder den svenska hären som har belägrat Prag. 3000 man kommer inte in i staden. På natten, tror jag, någon gång 15-16 juli 1648. Gustav Adolf är ju död. I slutskedet av 30-åriga kriget så klättrar svenska soldater över Prags stadsmur, lyckas öppna stadsporten, inväller då 3000 man ur Gula brigaden, det svenska livrytteriet, skapat av
Carl IX.
Carl den nionde, exakt. Här är några år senare.
Jag tycker jag kan säga Carl X också.
1648. Man plundrar Prag på allt vad de äger och har, och framförallt en jävla massa dyrbara tavlor. Man för hem dem till Sverige, de har ett ringa värde, men sen när kriget slutar, då börjar de här tavlorna som då katolikerna i Prag vill ha tillbaks, då går de upp i värde. Och dessa tavlor, om detta ska ni berätta, finns fortfarande till denna dags dato, om vi inte haft en trapphusexplosion där också. De finns på Sveriges nationalmuseum. Nu hänger de inte i den stora salen, för det är ju vikt åt Regina Lunds konst, men strax där under hänger de här tavlorna. Bra. Och det är Van Gogh. Det är Lichtenstein. Mm. Det är Ludwigs.
Miró kanske.
Miró. Mm. Det är väl lite senare kanske.
Ja, lite senare.
Och Regina Lund då.
Ja, exakt. Jag bara säga att tavlor, underskatta inte vad hon Regina Art ska göra här. De här köp dem nu.
Best ever.
Ja.
Hasse Brontén, ja, han är på ett med en snutanekdot.
Ja, vi ska runda av lite grann nu. många har ju sagt, vi såg det inte komma, vi har varit naiva. Och hur är det med en själv då? Såg man det komma? Ja, men kanske, lite grann. Det var så att jag och min kollega Anders, vi blev, jag har väl nämnt det här någon gång, men vi blev ju 1994 då, så blev vi utsedda att åka för Rikspolisstyrelsens räkning på en kurs till Los Angeles, LAPD.
Ni skulle evakuera måsar.
Vi skulle skydda bränder. Nej, det skulle inte jag. Vi skulle gå en kurs som då hette DRE Unit, det heter Drug Recognition Expert Unit. Där var det vi skulle se då. Man lär sig hur olika preparat ger synliga tecken på den mänskliga kroppen. Mm. Ja, och då kommer vi dit. Jag hade köpt någon kavaj, kom jag ihåg, för jag hade väl ingen kavaj på den tiden. Och vi hade köpt lite fina kläder, för vi skulle gå den här kursen då. I 4 veckor skulle vi vara borta.
Vilket år var det här?
1994.
Alltså? Kanske dags att byta kavaj, gör du?
Jag vet, jag borde göra det. Jag började skabba den här. Men kommer dit då och vi träffar de här mycket trevliga kollegorna då hos LAPD och hänger med dem. Och vi bor då i Burbank som är lite utanför liksom downtown LA där den här kursen hölls då. Och vi hade en hyrbil, allt var ju uppstyrt av Rikspolisstyrelsen då. Och då sitter vi med de här instruktörerna då och säger så här, okej guys, some instructions liksom. Då ska vi få lite instruktioner vad som gäller. Och då var det så här, för det första när ni står vid rödljus och det är några gangbangers som står bredvid, om du har några gäng som ni ser ut som en gäng grabbar i bilen bredvid, ta inte ögonkontakt liksom.
Gangbangers är alltså inte folk som har gruppsex, utan gangbangers är den gamla benämningen på gängkriminella.
Ja, men precis.
Ja,
okej. Okay. Men gäng då, vi säger gäng. Ja. Gängkillar, dumma killar i grupp.
Glöm inte att föräldrarna är ansvariga.
Och då blev vi lite så här noja, vadå? Ska vi sitta i rödljusen och bara titta rakt fram och knappt, vi kom in fram och vi vet såhär, vad var vi, 27, 26, 27 år liksom. Vi satt vid de där rödljusen och bara, ser, är det, hur är det där, hur är det till höger liksom? Det är lugnt, det är bara en pensionär med sin fru liksom. Så kunde vi kolla dit. Men sa hon såhär, vi har också vapen till er. Så ni får varsin Beretta, 9mm. Om det skulle hända något liksom på vägen fram och tillbaka till kursen.
Om detta ska ni berätta.
Exakt. Och, men då kände vi, nej men fan, ska vi åka omkring med liksom vapen här när vi är på kurs? Känns lite överkurs.
Får polisen dela ut våldsmonopol? Ja, det får de.
Och
ja,
de var så här bara, no problem if something happens.
Det är föräldrarna som är ansvariga.
You're under our jurisdiction. Mm. Men vi tackade nej till det. Jag ångrar det lite. Det var lite coolt att se att man åkte omkring med en 9mm Beretta då i LA. Men vi tänkte så här, nej men ska vi åka omkring med vapen och sådär.
Men har inte amerikanska poliser tyngre vapen? När vi var i Boston,
snutarna
hade ju fan puffer som skulle få kurdiska räven att börja buda.
Så har de ju pumphagel i dörrsidan och grejer. Så det finns ju backup-grejer. Men sen var vi ute då, vi hade ju också praktik kan man säga, så vi var ju nere i downtown LA och gjorde de här liksom kollen på folk som misstänktes vara då påverkade av det ena eller det andra, och då fick man ju då prata sin swinglish där, sir, can you stand on the line here, can you put your finger to the nose, see if you close your eyes and you put your finger to the nose,
I have a good flås, fit as fuck.
Och det som var intressant då, man kan berätta mycket om den här kursen, men trots att man då var lite skräv, man skulle ju då hänga med liksom LA-bus här då som var gripna, så var man alltså, yes sir, can you stand on the line, yes sir. Man blev liksom behandlad trevligare än vad man blev när man var polis hemma i Konungariket Sverige. Mm.
Mm. Här blir man väl kallad för H-ordet.
Kan man bli. En liten anekdot från 1994 kring en kurs som jag var på.
Vi vill poängtera att inga vilda fåglar blev skadade under den här praktikveckan.
Nej. Vi har tyvärr i chatten här, den här har vi hört förut, för helvete Hasse, skojar eller? Om detta ska ni återberätta, Hasse gör det igen! För i helvete Hasse skriver de här.
Den här har inte jag berättat.
Allt går i repris. Repris AB. Repris AB. CEO Hasse Brontén.
Grundregel nummer ett som jag lärde mig av de äldre herrarna under AIDS-epidemin i valfri bastuklubb. Lita inte på packet som du har där. Alltså, lita inte på en käft.
Jag har inte berättat att vi skulle få vapen. Jag har inte berättat.
Jo då, de var på i chatten här.
Jo, men de får ju mig att känna mig dement. Så fort jag säger någonting så skriker ju alla att jag sagt det förut.
Vad är det intressanta och bästa med Alzheimers? Man möter så många nya människor hela tiden. Och ja, vad är det näst bästa med Alzheimers? Man får ha samlag med en ny kvinna varje kväll.
Mm. Mm. Det är härligt.
På tal om samlag, vi ska ha show på Skala Teatern.
Det ska vi. Den 24 mars klockan 19.00 står vi på Skala Teaterns scen. Det finns bara några få biljetter kvar. Ja, så in och köp dem.
Jag tänker också då, jag kan säga det redan nu som en liten USP, en unik sales point. Jag kommer vara iklädd en krigshistorisk referens.
Jaha.
Jaha.
Mm. Okay. Där tror jag vi fick många biljettavbokningar.
Så kan det vara.
Nej, men jag ska ha min krigs. Jag har ju för fan förberett en krigshistorisk referens här.
Ja, bra Jonas.
Det är om
bra.
Falklandskriget.
Mm, det ska de komma och lyssna på.
Har du för fråga en sak? Är någon som vet något mer? Jag såg i veckan. Jag misstänker, jag har haft kändisspaning. Ja. Först såg jag en kutryggig...
Du vill bara toppa min spaning, ja, Chris O'Neill.
Jag såg en kutryggig gubbe passera utanför Dramaten när jag hade tagit en ensam alkoholistöl på Frippes. En kutryggig gubbe såg ut ungefär som Krösa Maja i kroppen. Vägde väl ungefär som innehållet i en svensk handgranat. Jag såg Gunnar Hökmark.
Jaha.
Jag har inga att komma med, eller?
Gammal moderat politiker.
Jag såg Fredrik Virtanen i våran lunchmatsal här nere samtala med några Expressen-journalister. Oh. Kan du kolla med Hanif Bale som fick sparken som Expressen-krönikör? Om han möjligen ska bli krönikör i Expressen. Ja, Virre Virtanen.
Rakt in i värmen, persona non grata.
Ja, exakt. Fast, vänta nu, stopp, lägg av nu. Fredrik Virtanen är helt oskyldig. Det är hans föräldrar vi ska hålla ansvariga.
Bra sagt.
Fan att vi hann med alla ämnen idag.
Nej,
tänkte jag säga.
Jag är för fan med, jag är ju förberett.
Jag har också ett ämne vi inte har pratat om. Nya presssekreteraren, ja. Trumps presssekreterare.
Då får vi spara det tills på måndag som vi brukar göra.
Det är viktigt att vi inte tar in några som helst frågor i chatten. För de där jävlarna i chatten, de är ett ute efter och idiotförklara min kompis Hasse Bronkit, en äldre kille. Och dessutom ger de sig på mig också.
Ja, det gör de också.
Vi kommer på Skala Teatern den 24 mars kommer vi ha ett live Q&A. Man ska förbereda sig med frågor. Ingen censur. Och det är Hanif Bali som ska vara moderator.
Ja, han får springa runt där med mikrofonen, tänker jag.
Jakob Ökvist är inbjuden också. Och vi ska snacka med Peter Wahlbeck som kan gästa den här showen. Det kommer bli massa kul.
Det kommer bli jättekul. Kommer bli.
Har vi samarbeten till den här liven då, Jonas?
Nej, jag vill inte ha det därför att...
Farbror.
Nej men alltså, ni får ha era jävla fasta inslag. Vad får jag? Jag vill liksom trycka. Jag är ju tvingad att avbryta er två. Nej men alltså,
vi har haft ett fast inslag. Nej, två hade vi. Ett var har vi haft då.
Sarah Dawn har två fasta inslag.
Vet att de är fasta då?
Nej, det vet jag inte.
Kör ditt inslag.
Ja, jag har käften. Trevlig stämning. Kontakta Linnea Bali, hemmafru i Åkersberga. Och... Bingo Lotto Daniel. Nu pratar jag ut igen, om någon minns förra gången. Och dessutom Lundsbergs internatskola. Kom hit så får vi fart på skitungarna. Och Svenska kyrkan. Hos oss råder kyrkofrid sen Karl den elftes dagar. Och skämtbutiken Butt. Vad är det?
Titta på dig bara.
Skämtbutiken Buttricks. Trodde ni att vi hade gått i konkurs? Hoppla! Pruttkudden lever. Nya ägare. Och Skala Teatern. Det finns ett fåtal biljetter kvar. Bokas på skalateatern.se. Om man vill följa oss på Instagram som 24 000 personer gör. Vad är adressen, Linnea?
Då är det Inaktuellt podd. Där hittar du oss.
Vi ses där och vi hörs på måndag helt enkelt. Ha det bra! True, yeah.
a few years later, we're sipping champagne, wearing an alligator. Cause I bought a ticket and my dreams came true. I won the Powerball, baby, and I got you. Well, I told you I was wealthy as a man could give. I told you I'd fly on my private jet to my house in the hills, driving my Corvette.
En del av